Kapitel 8. Jarra. Grå stenhus med skiffertak låg hopträngda längs de smala gatorna i Jarra. Den lilla byn klängde sig fast på sluttningen av en kulle strax ovanför en liten å som korsades av en låg träbro. Det fanns inga människor, vare sig på de leriga gatorna eller den sluttande byallmänningen. Den enda som syntes till var en karl som sopade trappan till byns enda värdshus, byggd intill en stallbyggnad i sten. Däremot såg det ut att nyligen ha varit en stor mängd människor på allmänningen. Mitt på gräset stod halvdussinet äreportar, flätade av gröna kvistar uppställda i en cirkel. De var smyckade med några av de få blommor som gick att få tag på så här tidigt på året. Gräset var nedtrampat och även andra tecken visade att det varit en folksamling här. En röd sjal som låg hopknycklad vid foten av en av portarna. En stickad barnmössa. Ett kullvält tändkrus. Halvätna matrester. Över allmänningen låg doften av sött vin och kryddade kakor blandad med matos och röken från dussintals skorstenar. Ett kort ögonblick fångade Perrins känsliga väderkorn en annan lukt. Någonting som han inte kunde placera. Ett svagt spår av något vedervärdigt. Det fick hans nackhår att resa sig. Sen var det borta. Men han var säker på att någonting hade passerat förbi här. Någonting som var fel. Han gnuggade sig om näsan som för att gnida bort minnet av lukten. Det kan inte vara Rand. Ljus. Även om han har blivit galen så kan det inte vara han. Eller kan det? Ovanför värdshusets dörr hängde en målad skylt med en man som stod på ett ben med armarna i vädret. Samt texten Harry Lynns hopp. När de höll in framför den fyrkantiga stenbyggnaden rätade mannen med kvasten på sig och gäspade stort. Han hajade till när han såg Perrins ögon och vid åsynen av Loyal spärrade han upp de redan ganska utstående ögonen till bristningsgränsen. Han hade bred mun, inte mycket i haka och var inte helt olik en groda. En lukt av gammalt surt vin omgav honom, märkbar åtminstone för Perrin. Uppenbarligen hade han deltagit i festligheterna. Mannen ruskade på sig, men lyckades förvandla rörelsen till en bugning med ena handen mot en dubbla rad av träknappar som prydde rockbröstet. Hans blick flackade mellan dem, och varje gång den föll på Loyal blev hans ögon ännu större. Välkommen, nådiga dam. Må ljuset skina över er väg. Välkomna, nådiga herrar. Önskar ni mat, bad, husrum? Alltsammans finns att få här på hoppet. Mäster Harrod har ett utmärkt värdshus. Mitt namn är Simeon. Om ni behöver något, fråga efter Simeon så ska han skaffa fram det. Han gäspade igen och höjde generat handen till munnen samtidigt som han bugade för att dölja det. Jag ber om ursäkt, nådiga dam. Kommer ni långväga ifrån? Har ni hört något om den stora jakten? Jakten efter Valeris horn eller den falske draken? Det sägs att det finns en falsk drake i Terraborn, eller kanske i Aradoman. Så långt har vi inte rest, sa Lan i det han svängde sig ner ur sadeln. Du vet säkert mer om detta än jag. De började alla sitta av. Har ni hållit bröllop här, frågade Moraine. Bröllop, nådiga dam. Vi har haft bröllop så det räcker i många långa år, ska ni veta. En sannskyldig farsot och allihop de senaste två dagarna. Det finns inte en ogift kvinna kvar, inte i hela byn och inte på en mils omkrets heller. Tror ni inte att till och med änkan Jorath drog gamle Baines genom portarna? Och det fastän de båda två hade svurit på att aldrig gifta sig igen. Det var som om en virvelvind kom och tog fatt i allihop. Alltsammans började när Rilith, vävarns dotter, frågade Jon Smed om han ville gifta sig med henne. Han som är gammal nog att vara hennes far och mer än då. Den gamle narren tog bara av sig förskinnet sitt och sa ja, och hon gav sig inte förrän portarna var uppsatta.
ville inte höra talas om att vänta som det brukas. Och alla de andra kvinnorna hör med henne. Sen har vi haft bröllop här dag och natt. Ingen har fått sova en blund nära på.
Det var mycket intressant, sa Perrin när Simeon gjorde ett avbrott för att gäspa igen. Men har du sett en ung?
Det är väldigt intressant, avbröt Moraine honom. Och jag kanske skulle vilja höra mer om det lite senare. Just nu skulle vi vilja ha husrum och ett mål mat.
Lan gjorde en liten handrörelse åt Perrins håll som för att säga åt honom att vara tyst.
Naturligtvis, nådiga dam. Ett mål mat, husrum.
Simeon tvekade med blicken vänd mot Loyal.
Vi får nog skjuta ihop två sängar åt...
Han lutade sig närmare Moraine och sänkte rösten.
Ursäkta mig, nådiga dam, men... Vad är han egentligen förslag?
Inte för att jag vill vara ohövlig, tillade han snabbt. Tydligen hade han inte talat tyst nog, för det ryckte irriterat i Loyals öron.
Jag är en ogier. Vad trodde du att jag var? En trollock?
Simeon backade ett steg inför den dundrande rösten.
Trollock, nådig herrn. Jag är en vuxen kar i all sin dag. Jag tror inte på amsagor.
Sa ni ogier?
Men ogier är ju jag menar, det vill säga...
I ren desperation vände han sig mot stallet och vrålade.
Nico, Patrim, gäster, kom och ta hand om deras hästar.
Strax kom två pojkar uttumlande från stallet med halmstrån spretande ur håret. De gäspade och gned sig i ögonen. Simeon bugade sig och visade mot trappan medan pojkarna samlade ihop tyglarna. Perrin kastade sadelväskorna och filtrullen över axeln, tog bågen i ena handen och följde efter Moraine och Lan in. Hela tiden skuttade Simeon framför dem, oavlåtligt bugande. Loyal fick böja sig djupt för att komma in under dörrkarmen. Och inne i huset skilde det inte mer än en fot mellan hans huvud och taket. Han muttrade för sig själv att han inte begrep varför så få människor mindes ogierna. Hans röst lät som avlägset åskmuller. Och inte ens Perrin uppfattade mer än hälften, fast han gick precis framför. Inne i värdshuset luktade det av öl och vin, ost och trötthet. Och en doft av fårstek letade sig in från något rum mot husets baksida. De få männen i skänkrummet satt hopsjunkna över ölsejdlarna, som om de egentligen helst skulle vilja lägga sig på bänkarna och sova. En ensam, rundnätt skänkflicka var i färd med att tappa upp ett stort öl från en av tunnorna som fanns i ena änden av rummet. Värdshusvärden själv var iklädd långt vitt förkläde och satt på en hög pall med ryggen mot väggen. När nykomlingarna steg in tittade han upp med rödkantade ögon. Vid åsynen av Loyal gapade han stort.
Gäster, mäster Harrod, tillkännagav Simeon.
De vill ha rum, mäster Harrod. Han är en ogier, mäster Harrod. Skänkflickan vände sig om, såg Loyal och tappade ölstopet som föll till golvet med en skräll. Ingen av de trötta kararna vid borden lyfte ens blicken. En av dem hade lagt huvudet på bordet och börjat snarka. Det ryckte våldsamt i Loyals öron. Mäster Harrod kom långsamt på fötter. Hans blick var fastklistrad vid Loyal och han drog oavbrutet händerna över förklädet.
Nåja, han är åtminstone inte någon vitrock, sa han till sist
och hajade till som om han var överraskad att han hade sagt det högt.
Det vill säga, välkommen nådiga dam, nådiga herrar, förlåt mig mitt uppträdande. Det enda jag kan skylla på är trötthet, nådiga dam.
Han gav Loyal ännu ett snabbt ögonkast och formade vantroget ordet ogier med läpparna.
Loyal öppnade munnen, men Moraine förekom honom. Bäste värdshusvärd, som er hjälpreda sa, önskar jag och mitt sällskap rum för natten och ett mål mat. Åh, naturligtvis, nådiga dam. Naturligtvis. Simeon, visa dessa förträffliga människor till mina bästa rum så att de kan få ställa ifrån sig sina saker. Det ska finnas en utmärkt måltid framdukad när ni kommer tillbaka, nådiga dam. En utmärkt måltid. Vill ni vara så vänlig och följa mig, nådiga dam, sa Simeon. Nådiga herrar. Han bugade dem fram till trappan som gick upp från ena långsidan av skänkrummet. Bakom dem hördes ett plötsligt utrop från en av männen vid bordet. Vad i ljusets namn är det där? Mr. Harrod började berätta om Oger på ett sätt som lät antyda att han kände till dem mycket väl. Det mesta av det som Perrin hann höra innan rösterna tonade ut bakom dem var fel. Det ryckte oavbrutet i Loyals öron. På andra våningen var taket lägre och Ogerns huvud nuddade nästan vid det. Det blev allt mörkare i den trånga korridoren. Det enda ljuset kom från solnedgångens skarpa strålar genom ett fönster intill dörren längst bort. Det finns vaxljus i rummen, nådiga dam, sa Simeon. Jag borde ha tagit med en lampa, men jag är fortfarande yr i huvudet efter alla dessa bröllop. Jag kan skicka upp någon som tänder brasan åt er om ni så önskar. Och tvättvatten vill ni naturligtvis ha. Han sköt upp en dörr. Vårt bästa rum, nådiga dam. Vi har inte så många. Inte många resande här, förstår ni. Men det här är vårt bästa. Jag tar det in till, sa Lärn. Förutom sina egna saker hade han Moraines sadelväskor och filtar över axeln. Och dessutom knytet med drakbaneret. Åh, men nådig herrn, det där är inte något bra rum alls. Smal säng, trångt. Tänkt för en tjänare, misstänker jag, som om det någonsin skulle komma någon med tjänare hit, om ni ursäktar, nådiga dam. Jag tar det ändå, sa Lan orubbligt.
Simeon, sa Moraine, tycker mäster Harrod illa om ljusets söner?
Jo, det gör han allt, nådiga dam. Inte förr, men nu gör han det. Det är inte bra för affärerna att tycka illa om sönerna, inte så här nära gränsen. De rider jämnt och ständigt genom Jarrah, som om det inte fanns någon gräns alls. Men igår blev det bekymmer, rejält med bekymmer, och det med bröllopen och allt.
Vad var det som hände, Simeon? Innan han svarade gav han henne en genomträngande blick. Perrin trodde inte att någon annan än han la märke till det i det svaga ljuset.
De kom hit i förrgår, vid pass 20 stycken. Då var det inga bekymmer. Men igår, tror ni inte att tre av dem reste sig upp och sa att de inte längre tillhörde ljusets söner med högan röst? De kastade mantlarna och bara red iväg.
Län grymtade till.
Vitrockarnas ed gäller livet ut.
Vad gjorde deras befälhavare?
Ja, någonting skulle han helt säkert ha gjort, nådig herrn, men då var det en annan som förkunnade att han tänkte ge sig ut och söka efter Valeres horn. Och hur det var så tyckte ännu en annan att de borde ge sig ut och jaga den falske draken. Han gav sig av han med, till Almoth-slätten, sa han. Sen var det några av dem som började säga saker till kvinnorna på gatan, sånt som de inte alls borde säga, och försökte få fatt i dem också. Kvinnorna skrek och de andra sönerna ropade åt sina vapenbröder. Jag har aldrig varit med om ett sånt ståhej.
Var det någon av er som försökte stoppa dem, frågade Perrin.
Nådig herrn, ni ser ut som om ni vet hur man hanterar den där yxan ni bär på. Men när det enda man kan sköta är en kvast eller en skyffel är det inte så lätt att sätta sig upp emot beväpnade karar med rustning och allt. Det var resten av vitrockarna. De som inte redan hade ridit iväg som satte punkt för ofoget. Det var nästan att de drog svärd och det var ändå inte det värsta. Två andra blev fullständigt tokiga, om nu inte de andra hade varit det också. De båda började yra om att Jarrah var fullt av mörkvänner. Skulle bränna ner hela byn, sa de. Och hoppet först av allt. Ni kan få se på baksidan där de började, där finns det märken kvar. De andra vitrockarna försökte hindra dem och de började slåss. De vitrockar som var kvar hjälpte oss att släcka. Surrade de båda galningarna ordentligt och red härifrån, tillbaka till Amardasia. Det var skönt att bli av med dem, det ska jag säga er. Och kommer de aldrig tillbaka är det för snart ändå.
Otrevliga fasoner, sa Lärn. Till och med för att vara vitrockar.
Simeon nickade ivrigt bifall. Just det, nådig herrn. Så har de aldrig uppfört sig förut. Nog för att de gått runt och kromat sig och sett ner på vanligt folk. Och nog för att de alltid stoppat näsan i blöt där de inte haft något att skaffa. Men de har aldrig ställt till bekymmer för, inte på det här sättet i varje fall. Nå, nu är de i varje fall borta, sa Moraine. Och bekymren med dem, jag är övertygad om att vi får en lugn natt.
Perrin höll tyst, men inom sig var han full av frågor. Det må vara hur det vill med bröllop och vitrockar. Jag vill veta om Rand har varit här och åt vilket håll han red när han gav sig av. Den där lukten kan inte ha kommit från honom.
Simeon ledde honom vidare genom korridoren till ett annat rum. Det innehöll två sängar, en kommod, ett par pallar och just inget mer. Ett svagt ljus sipprade in genom de smala fönstren. Sängarna var nog så stora med hopvikta filtar och täcken vid fotänden. Men madrasserna såg knöliga ut. Simeon fumlade på spiselkransen tills han hittade ett ljus och ett elddon att tända det med. Jag ska ordna så att ett par sängar blir hopställda åt er nådig Ogier. Ja, det ska vi ordna med en gång.
Han visade dock inga tecken på att ha bråttom utan plockade hit och dit med ljusstaken som om han måste hitta precis rätt plats åt den. Perrin tyckte att han verkade vara illa till mods.
Nåja, jag skulle vara nog så bekymrad om vitrockarna hade uppträtt så i Emons Wall.
Simeon, har det kommit någon annan främling hit de sista dagarna? En ung man, lång, med grå ögon och rödaktigt hår. Han kan ha spelat flöjt för att tjäna ihop till mat eller husrum.
Jo då, honom minns jag nådig herrn, sa Simeon, som fortfarande var upptagen med ljusstaken. Han kom tidigt igår morse. Såg ut att vara hungrig. Han spelade flöjt vid alla bröllopen igår. Stilig ung man. En del av kvinnorna var intresserade av honom i början, men...
Han blev tyst och sneglade på Perrin.
Är det en vän till er, nådig herrn?
Jag känner honom, sa Perrin. Hur så?
Simeon tvekade. Ingen orsak alls, nådig herrn. Han var lite egen bara. Pratade för sig själv ibland. Och ibland skrattade han fast ingen hade sagt någonting. Just i det här rummet sov han igår natt, eller en del av natten i varje fall. Mitt i natten väckte han oss allihop med ett fasligt vrål. Det var bara en mardröm, men han vägrade att stanna kvar. Inte för att Mäster Harrod direkt försökte få honom att stanna kvar efter allt det oväsendet.
Simeon var åter tyst en liten stund.
Han sa någonting underligt när han gav sig av.
Vad då? Frågade Perrin.
Han sa att någon var efter honom. Han sa...
Simeon svalde och fortsatte långsammare.
Han sa att de skulle döda honom om han inte gav sig av. En av oss måste dö och jag tänker se till att det blir han. Just de orden använde han. Det var inte oss han menade, mullrade Loyal. Vi är hans vänner. Naturligtvis, nådig Ogier. Naturligtvis var det inte er han menade. Jag vill inte säga något ont om en vän till er, men jag tror att han är illa däran. I huvudet, om ni förstår vad jag menar.
Vi ska ta hand om honom, sa Perrin. Det är därför vi letar efter honom. Åt vilket håll begav han sig?
Jag visste det, sa Simeon, som nu guppade upp och ner av iver. Jag visste att hon kunde hjälpa oss så fort jag såg er. Vilket håll? Österut, nådig herrn, österut. Som om den svarte själv var honom i hälarna. Tror ni att hon vill hjälpa mig? Hjälpa bror min, det vill säga. Noam är sjuk, väldigt illa däran. Och Moroon säger att hon inget kan göra.
Perrin vinnlade sig om att inte se bestört ut och försökte vinna lite tid genom att ställa undan bågen i ett hörn och lägga filten och sadelväskorna på en av sängarna. Tyvärr hjälpte det inte långt att tänka. Han tittade på Loyal, men där fanns ingen hjälp att få. Ogien var så villrådig att hans öron slokade och de långa ögonbrynen hängde ner mot kinderna. Varför tror du att hon kan hjälpa din bror?
Vilken dum fråga. Det vore bättre att fråga vad han tänker göra åt saken.
Jo, nådig herrn. Jag for till Gehenna en gång och där såg jag två. Två kvinnor som var som hon. Sen dess känner jag allt igen dem.
Han sänkte rösten till en viskning.
Det sägs att de kan uppväcka de döda, nådig herrn.
Vem mer känner till det här? Frågade Perrin vast. Och samtidigt sa Loyal, om din bror är död finns det ingen som kan göra något åt det.
Mannen med grodansiktet flackade ängsligt med blicken från den ene till den andra och orden forsade ur honom i en osammanhängande ström.
Det är bara jag som vet, nådig herrn. Noam är inte död, nådige Oger, bara sjuk. Jag svär att ingen annan skulle begripa vad hon är. Ingen annan i byn har varit längre bort än 20 mil härifrån i hela sitt liv. Inte ens mäster Harrod.
Han är så sjuk.
Jag skulle ha frågat henne själv om det inte vore för att knäna skulle ha darrat så mycket att hon inte hörde vad jag sa. Tänk om hon blev stött och kallade ner blixten på mig. Det är inte något man kan anklaga en kvinna för utan... Jag menar...
Han lyfte händerna, halvt i bön, halvt som försvar.
Jag kan inte lova någonting, sa Perrin, men jag ska tala med henne.
Loyal, du kan väl hålla Simeons sällskap tills jag har pratat med Moraine?
Naturligtvis, mullrade Ogien.
Simeon spratt till när hans axel försvann under Ogiens hand.
Han får visa mig till mitt rum och så får vi pratas vid lite. Säg mig, Simeon, vad vet du om träd?
Träd, nådig Oger. Perrin stannade inte längre. Han skyndade sig tillbaka genom den mörka korridoren och knackade på dörren. Han väntade nätt och jämnt på Moraines myndiga kom in innan han sköt upp dörren och klev in.
Skenet från ett halvdussin vaxljus visade att hoppets finaste rum inte var anmärkningsvärt fint. Även om sängen hade en sänghimmel med fyra höga spiror och madrassen såg mindre knölig ut än Perrins. Det låg en liten mattstump på golvet och istället för pallar fanns här två stolar med stoppad sits. I övrigt såg rummet ungefär likadant ut som hans. Moraine och Lan stod framför eldstaden. De såg ut att vara mitt inne i en diskussion och Aesheden verkade inte alls glad över avbrottet. Väktarens ansikte var outgrundligt som en mask av sten.
Rand har varit här, började Perrin. Den där Simeon kommer ihåg honom.
Moraine väste mellan tänderna.
Du blev tillsagd att inte pladdra, morrade Lan.
Perrin rätade på ryggen och vände sig mot Lan.
Det var lättare än att möta Moraines vredgade blick.
Hur skulle vi kunna få veta om han varit här utan att ställa några frågor? Tala om det för mig.
Han gav sig av natten till idag om ni är intresserade och han red österut.
Dessutom yrade han tydligen om att någon var ute efter honom. Någon som ville döda honom.
Österut. Moraine nickade.
Den lugna, behärskade rösten svor mot hennes ogillande blick.
Det är bra att veta, även om det är den vägen han måste ta om han ska till Tyr.
Men att han hade varit här var jag tämligen viss om redan innan jag fick höra om hur vitrockarna hade betett sig. När jag hörde det blev jag helt säker. En sak har Rand förmodligen rätt i, Perrin, och det är att vi knappast är de enda som letar efter honom.
Om hans andra förföljare skulle få kännedom om oss kan det mycket väl hända att de försöker stoppa oss. Det är tillräckligt vanskligt att försöka komma i kapp Rand utan att vi dessutom ska behöva sådana problem. Du måste lära dig att hålla tand för tunga tills jag säger till.
Vitrockarna, sa Perrin tvivlande.
Hålla tand för tunga. Bränner mig om jag gör det.
Hur kunde de avslöja att...
Är det Rands vansinne? Smittar det?
Inte hans vansinne, sa Moraine. Om han nu är så långt gången att man kan kalla honom vansinnig.
Perrin, han är mer Taveren än någon har varit sedan sagornas ålder. Igår hände det något med väven i den här byn. Den rörde sig, formade sig runt honom som en lerform. Bröllopen och vitrockarna var nog så tydliga tecken på att Rand hade varit här för den som vet vad man ska titta efter. Perrin tog ett djupt andetag. Kommer det att vara så här överallt där han har varit? Ljus. Om skuggans yngel är efter honom kan de spåra honom lika lätt som vi. Kanske, sa Moraine. Kanske inte. Ingen vet någonting om Taveren av Rands storhet. Det lät som om hon var förargad över att inte besitta en sådan kunskap. Arthur Hökvinge är den starkaste Taveren som det finns bevarade skrifter om. Och Hökvinge var inte på långt när så Taveren som Rand. Det sägs, sköt Lärn in, att människor som vistades i samma rum som Arthur Hökvinge ibland talade sanning fast de avsåg att ljuga och fattade beslut som de överhuvudtaget inte hade övervägt. Det sägs att ibland utföll varje tärningskast och varje kort till hans fördel, men bara ibland. Ni menar att ni inte vet, sa Perrin. Han skulle kunna lämna efter sig ett spår av bröllop och tokiga vitrockar hela vägen till Tyr. Jag menar att jag vet så mycket som det finns att veta, sa Moraine vast. Hennes mörka blick träffade Perrin som ett piskrapp. Väven formar sig i invecklade mönster kring Taveren. Och andra än vi kan följa trådarna om de vet var de ska söka. Var försiktig så att din tunga inte röjer mer än du själv vet. Mot sin vilja kurade Perrin ihop sig som under verkliga slag. Nåja, den här gången kan du i varje fall vara glad att jag öppnade munnen. Simeon vet att du är en Aes Sedai. Han vill att du ska hela hans bror Noam från någon sjukdom. Om inte jag hade talat med honom skulle han aldrig ha vågat fråga och då hade han kanske pratat med sina vänner istället. Lärn fångade Moraines blick och för en kort stund stod de och såg varandra i ögonen. Lärn liknade en varg som samlade sig för ett språng. Till sist skakade Moraine på huvudet. Nej, sa hon. Så om du vill, det är ditt beslut. Det lät som om han ansåg att det var fel beslut, men anspänningen lämnade honom. Perrin stirrade på dem. Ni funderade på att Simeon skulle inte kunna säga något om han var död, eller hur? Han kommer inte att dö genom min försorg, sa Moraine. Men det är inte något evigt löfte. Vi måste hitta Rand och jag tänker inte misslyckas. Är det tillräckligt klart uttryckt för dig? Perrin, som var fångad av hennes blick, kunde inte få fram något svar. Hon nickade, som om hans tystnad var svar nog. För mig nu till Simeon. Dörren till Loyals rum stod öppen och skenet från ett par vaxljus sipprade ut i korridoren. Rummets två sängar hade makats samman och på kanten till den ena satt Loyal och Simeon. Den haklöse mannen tittade upp på Loyal. Hans mun var vidöppen och ett uttryck av djupaste förundran låg över hans ansikte. Åh ja, städningarna är underbara, sa Loyal. Det finns en sådan frid där under de stora träden. Ni människor må ha era krig och fejder, men i städningen är det alltid stilla. Vi sköter träden och lever i harmoni. Han tystnade när han såg Moraine och bakom henne Lärn och Perrin. Simeon kom hastigt på fötter och drog sig bugande bakåt tills han stod tryckt mot den bortre väggen. Nådig dam. Även under sina försök att tala guppade han upp och ner som en leksak i änden på ett snöre. Visa mig till din bror, så ska jag göra vad jag kan, sa Moraine. Perrin, du får också följa med, eftersom det var med dig som den här gode mannen talade först. Lärn höjde ett ögonbryn och hon skakade på huvudet. Om vi går allihop drar vi kanske till oss uppmärksamhet. Perrin kan beskydda mig om det skulle behövas. Lärn nickade motvilligt och gav sedan Perrin en hård blick. Se till att du gör det, smed. Om hon skulle råka ut för något.
De kalla blå ögonen avslutade meningen åt honom. Simeon plockade till sig ett av ljusen och kilade ut i korridoren, fortfarande bugande så att ljusskenet fick deras skuggor att dansa. Den här vägen, nådiga dam, den här vägen. Dörren i änden av korridoren ledde till en trappa på utsidan av huset och den förde dem i sin tur till en trång gränd mellan värdshuset och stallet. Halvmånen som lyste ner från den stjärnfläckade himlen räckte gott och väl för Perrins del. Han undrade när Moraine skulle säga till Simeon att han kunde sluta buga, men det gjorde hon aldrig. Med kjolarna lyftade för att inte släpa dem i leran skred Eichedén fram som om den mörka passagen varit en palatssal och hon en drottning. Det hade redan börjat bli kallare. Nätterna rymde fortfarande en genklang av vintern. Den här vägen. Simeon förde dem till ett litet skjul bakom stallet och lyfte skyndsamt undan regeln. Den här vägen. Simeon pekade. Där, nådiga dam. Där. Min bror, Noam. Bortre änden av skjulet var avskild med träspjälor. Att döma av det grova utförandet hade de snickrats ihop i en hast. I gallerväggen satt en enkel dörr, också den gjord av träspjälor och stängd med ett rejält järnlås. Bakom gallret fanns en man. Han låg utsträckt på mage på det halmtäckta golvet. Hans fötter var bara och skjortan och byxorna var sönderrivna, som om han slitit i dem för att få av dem, men utan att veta hur han skulle bära sig åt. Perrin kände en stank av otvättad människokropp som till och med Simeon och Moraine måste märka. Noam lyfte på huvudet och gav dem en tyst, uttryckslös blick. Det fanns ingenting hos honom som tydde på att han var Simeons bror. Till att börja med hade han en haka och dessutom var han stor och bredaxlad. Men det var inte det som överraskade Perrin så mycket att han vacklade till. Noams ögon hade samma färg som polerat guld. Han har pratat en massa stolligheter i nästan ett år, nådiga dam. Han har sagt att han kan prata med vargarna. Och ögonen. Simeon gav Perrin ett hastigt ögonkast. Han brukade prata om det när han hade fått för mycket i sig och blev förstås utskrattad av alla. Men för en månad sedan kom han inte in till byn, så jag for ut för att se vad det var fatt. Och jag hittade honom. Sån här. Försiktigt, motvilligt, lät Perrin sitt medvetande söka sig ut mot Noam. Vad han skulle ha gjort med en varg. Springa genom skogen med den kalla vinden i nosen. Ett snabbt språng fram ur gömstället, hugga efter knäsenan. Smaken av blod, fyllig mot tungan, döda. Perrin ryckte sig undan som om han hade stuckit handen i elden. Han stängde till sitt medvetande. Det hade egentligen inte varit riktiga tankar. Bara ett kaotiskt virvar av drifter och bilder. Delvis minnen, delvis vilda önskningar. Men det som han hade känt var mer varg än någonting annat. Han satte handen mot väggen för att stadga sig. Knäna kändes svaga. Ljuset hjälper mig. Moraine la ena handen på låset. Mr. Harrod har nyckeln, nådiga dam. Jag vet inte om han skulle... Hon ryckte till och låset gick upp. Simeon stirrade på henne med vidöppen mun. Hon lyfte bort låset från haspen och den haklöse mannen vände sig mot Perrin. Är det tryggt, nådig herrn? Han är min bror, men han bet Morun när hon försökte hjälpa honom och han dödade en ko. Med tänderna slutade han tyst. Moraine, sa Perrin, mannen är farlig. Alla män är farliga, svarade hon med sval röst. Var tysta nu. Hon öppnade dörren och gick in. Perrin höll andan. Så fort hon stigit in drog Noam tillbaka läpparna över tänderna och började morra. Det var ett dovt ljud som blev allt djupare tills hela hans kropp började skälva. Moraine ignorerade det.
Fortfarande morrande slingrade sig Noam baklänges genom halmen tills han trängt sig in i ett hörn eller tills hon trängt in honom. Stillsamt, sakta, la sig Eichedén på knä och tog Noams huvud mellan sina händer. Hans dova morrande blev högre, vassare, men det tonade ut i ett knäll innan Perrin hann röra sig. En lång stund satt Moraine och höll om Noams huvud. Sedan släppte hon det igen, lika lugnt som då hon satt sig och reste sig upp. Perrin kände hur halsen snörde ihop sig när hon vände ryggen mot Noam och gick ut ur buren. Men mannen på golvet bara stirrade efter henne. Hon sköt igen gallerdörren, satte tillbaka låset utan att bry sig om att trycka ihop det. Och Noam vräkte sig mot träbjälkarna med ett vilt morrande. Han slet i bjälkarna med tänderna, bultade mot dem med axlarna, försökte pressa ut huvudet mellan dem, hela tiden morrande och huggande med käkarna. Moraine borstade bort några halmstrån från kjolen. Hennes hand var stadig och ansiktet röjde ingen sinnesrörelse. Du tar då risker, viskade Perrin hest. Hon såg på honom, en orubblig blick full av insikt, och han vände bort ögonen, sina gula ögon. Simeon stod och stirrade på sin bror. Kan ni hjälpa honom, nådiga dam? Frågade han hest. Jag är ledsen, Simeon. Men svaret är nej, sa hon. Finns det ingenting ni kan göra, nådiga dam? Inte någonting? Något. Hans röst sjönk till en viskning. Eichedén knep. Att hela är en komplicerad process, Simeon, och den kommer inifrån, lika mycket som från den som helar. Det finns ingenting kvar i den där kroppen som minns att det en gång har varit Noam. Ingenting som minns att det har varit en människa. Det finns inte kvar några kartor där jag kan visa honom vägen tillbaka. Och det finns ingenting kvar som skulle kunna ta den vägen. Noam är borta, Simeon. Han bara pratade lite konstigt, nådiga dam. När han fått för mycket att dricka, han bara... Simeon drog ena handen över ögonen och blinkade. Tack, nådiga dam. Jag vet att ni skulle ha gjort något om ni kunnat. Hon la handen på hans axel, sa några låga, tröstande ord och försvann ut ur skjulet.
Perrin visste att han borde följa med henne. Men han hölls kvar av mannen, eller snarare det som en gång varit en man, som bet vilt i träbjälkarna. Han tog ett hastigt steg och lyfte till sin egen förvåning bort det dinglande låset från dörren. Det var ett bra lås, tillverkat av en mästersmed. Nådde han? Perrin stirrade på låset i sin hand och på mannen bakom trägallret. Noam hade slutat bita i träbjälkarna. Nu tittade han vaksamt på Perrin, flämtande. Några av tänderna hade brutits och lämnat taggiga rester. Du kan låta honom stanna där inne för alltid, sa Perrin. Men jag tror inte att han någonsin blir bättre. Men nådig herrn, han dör om han kommer ut. Han kommer att dö vare sig han är här inne eller där ute, Simeon. Där ute är han åtminstone fri. Och så lycklig som han nu kan bli. Han är inte längre din bror. Men det är du som måste bestämma. Du kan låta honom stanna här och bli betittad tills han tynar bort bakom sitt galler. Man kan inte ha en varg i bur, Simeon. Inte om man vill att den ska vara lycklig eller leva särskilt länge. Ja, sa Simeon långsamt. Ja, jag förstår. Han tvekade, men sen nickade han och gjorde en rörelse med huvudet mot skjulets dörr. Det var det enda svar Perrin behövde. Han drog upp spjäldörren och gick åt sidan. Ett ögonblick satt Noam bara och stirrade mot öppningen, men så rusade han ut ur buren. Han sprang på alla fyra, men med överraskande vighet. Ut ur buren, ut ur skjulet och ut i natten.
Ljuset hjälper oss bägge två, tänkte Perrin. Ja, det är väl bättre för honom att vara fri, Simeon ruskade på sig. Men jag undrar då vad Mr. Harrod ska säga när han hittar den där dörren öppen och Noam är borta. Perrin stängde dörren till buren, satte tillbaka det stora hänglåset och tryckte ihop det med ett hårt knäpp. Där får han något att fundera på. Simeon gav till ett kort strävt skratt men slutade tvärt. Han kommer nog på något. Det lär de göra allihop. En del av dem påstår att Noam förvandlades till en varg med päls och allt när han bet Moroon. Det är inte sant, men det är vad de säger. Perrin rös till och lutade huvudet mot gallerdörren. Någon päls har han kanske inte, men en varg är han. En varg, inte en människa. Ljus, hjälp mig. Vi har inte haft honom här hela tiden, sa Simeon plötsligt. Förut var han i Moroons hus, men hon och jag förmådde Mr. Harrod att ha honom här efter att vitrockarna kommit. De har alltid med sig en lista på mörkvänner som de letar efter. Det var Noams ögon, förstår ni. Ett av namnen på vitrockarnas lista var Perrin Ibarra, en smed. De sa att han hade gula ögon och att han jagade med vargarna. Ni förstår säkert varför jag inte ville att de skulle få nys om Noam. Perrin vred på huvudet så att han kunde se Simeon över axeln. Tror du att Perrin Ibarra är en mörkvän? En mörkvän skulle inte bry sig om ifall min bror dog i en bur. Jag förmodar att hon hittade er strax efter att det hade börjat. I tid för att kunna hjälpa er. Jag önskar att hon hade kommit till Jarra redan för några månader sedan. Perrin skämdes för att han jämfört denne man med en groda. Och jag önskar att hon kunnat göra någonting för honom. Bränner mig. Jag önskar att jag hade kunnat göra någonting själv. Plötsligt insåg han att hela byn säkert kände till Noam och hans ögon. Simeon, skulle du kunna ordna någonting som jag kan äta uppe på rummet? Hittills hade kanske Mr. Harrod och de andra varit allt för uppslukade av Loyal för att se Perrins ögon. Men om han åt i skänkrummet skulle de säkerligen lägga märke till dem. Naturligtvis. Frukost också. Ni behöver inte komma ner förrän ni är klar att sätta er i sadeln. Du är en bra kar, Simeon. En bra kar. Simeon såg så nöjd ut att Perrin började skämmas igen.